Let's pretend! Let's pretend! Let's pretend we score the goal!
Sportbladets Premier League-podd, måndag som vanligt, Kalle och Frida, ni är med mig, hallå, hallå.
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 Vi har, det är hektiskt schema. Allt är nedstängt i England utom fotbollen som går på någon slags dubbelvarv just nu, Frida. Hur motiverar man det här?
Ja, det beror på vad man frågar, höll jag på att säga. Nej, nu fick vi ju se ett smakprov här i alla fall i helgen på att det är slut på kramkalas vid mål och sånt där. Det var ju vissa spelare som tog chansen att vara lite kreativa, typ James Maddison. Så att ja, det är bara en av alla de grejerna som spelarna måste se till att följa nu för att fotbollen ska kunna fullföljas.
Vi hörde ju flera tränare adressera det här innan, bland annat Jürgen Klopp som ju alltid blir ombedd att uttala sig om allt som sker. Och jag tycker att det finns, alltså det finns såklart en del som är kritiska och tycker att fotbollen ska ställa, varför ska den vara igång när allting annat? Men det här med att inte få krama varandra efter ett mål tycker jag det är ju en jättekonstig symbolpolitik bara. För det är ju som man säger, det är väl hittills ingen som har smittats i samband med match, va? Sen de startade.
Nej, det är väl någonting sånt. Och dessutom så har det ju kommit alltså, väldigt många rapporter som indikerar att det inte är särskilt lätt att smittas utomhus ens. Att det är en väldigt låg smittorisk i alla fall jämfört med när man är inomhus. Och på så sätt så kan man ju tycka att det är lite konstigt. Men det är väl som du säger också att det är någon sorts symbolhandling på något sätt. Och kanske också det här med att vissa spelare bröt mot restriktionerna för inte allt för länge sedan. Kanske på något sätt är det en varning till dem också om att börja ta det här mer på allvar. Jag vet inte.
Nej, men det är också så, det här är ju spelare som alltså testas 2-3 gånger i veckan som lever och tror. Två gånger i veckan som lever otroligt liksom väl övervakat enligt väl inkörda rutiner i sina bubblor.
Ja, de står ju och kramas med varandra på varje fast situation så att de gör ju det i spelet. Så att, och då står de ju dessutom still för att det dröjer ju några sekunder från det att den som lägger frisparken har lagt upp bollen där den ska ligga till att den slås. Så att det är ingen skillnad. Det är klart att det här bara är symbolpolitik. Och jag tycker att de borde lägga fokus istället där man bör lägga fokus. Och det vet jag inte. Det gör de säkert, men de borde kanske liksom lägga all energi på just det som verkligen får effekt.
Ja, alltså nu letade min hjärna förbi där i en halv sekund efter att lägga något på effekt för att försöka styra in då på det här mötet mellan Liverpool och Manchester United. Men det blev inte så mycket effekt av någonting där. 0-0, ingen sprudlande tillställning direkt. Manchester United som försvarar sig väldigt bra. Ett Liverpool som fortsätter vara trubbigt framåt och inte så där jättemycket mer att skriva hem om.
Alltså jag tyckte ändå att det var, jag vet att jag har hört många som har tyckte att det var en ganska tråkig match, men jag tyckte att det var rätt så underhållande. Det var i alla fall en match som hade flera lager på något sätt, just det här att Liverpool kliver ut från början och visar ju i alla fall de 25 första minuterna att de har ett betydligt mer välutvecklat spel än vad Manchester United har som då fick kliva bak lite. Det var väl inte så kanske att de hade tänkt att de skulle kliva ut och blåsa på, men var ju rejält tillbaka pressade då av Liverpool och särskilt Thiago på mittfältet som kanske inte alltid var vän med bollen, men när han hade bollen framför fötterna så hände det någonting hela tiden. Och det var ju välbehövligt till Liverpools anfallsspel, för att de tre där framme, ja, alltså som, precis som du säger, det ser trubbigt ut, och de fick ju inte till sin slutprodukt heller överhuvudtaget. Och United hade ju sina möjligheter under den första halvleken, framförallt The Rashford som sprang offside lite för många gånger och sådär. Och Bruno Fernandes hade ju den här frisparken också som gick tätt utanför stolpen. Sen tycker jag väl egentligen att mot slutet av den andra halvleken, när ja, alltså tempot eller Liverpools tempo har gått ner betydligt, så tar ju United över lite och har ju egentligen, alltså totalt sett, de bästa möjligheterna i matchen. Fernandes, det var kanske hans sämsta insats i United sedan han anledde. Och då hade han ju ändå ett för lägen att kunna göra mål på. Men han var inte alls i slag matchen igenom. Däremot så var ju Uniteds försvar fantastiskt. Tycker Lindelöf, som många var på och hackade om när de såg startelvan, just det här med att Bailly valdes bort för honom. Jag tyckte han var väldigt solid. Luke Shaw gjorde kanske sin bästa insats i United. Så att det var ju mycket bra i Uniteds spel också. Och sen kommer Cavani in och ger en liten annan dimension också till deras anfallsspel. Så att totalt sett så tycker jag ändå att United, jag håller inte med om de som säger att de inte vågade ta chansen riktigt och att de fegade ur, för alltså när vi liksom summerar det hela så var de ju ändå väldigt nära att få med sig alla tre poängen hem. Så att en bra avverkad match för deras del, och Liverpool, ja, alltså gör man inga mål framåt då blir det lätt så här.
Är det svårt att vinna fotbollsmatcher då?
Ja.
Vad är det som fattas för Liverpool, Kalle, skulle du säga?
Jag tror att det är lite än det ena än det andra. Jag tror att man underskattar liksom påverkan det har av att sakna båda sina ordinarie mittbackar. Och i det här fallet så saknar de ju fler än två, eftersom inte reserven som hade spelat, om någon hade varit borta är med heller. Det är sån följdeffekt av att man får ta två av sina mittfältare och placera dem i backlinjen. Du blir ju svagare på fyra positioner i elvan. Båda mittbackarna, både två av de centrala mittfältspositionerna. Och man kanske tänker att ja, men det förklarar inte varför man inte gör mål. Men om man inte är trygg med det bakåt på samma sätt, om inte man är trygg med att bollen vinns tillbaka på samma sätt som Liverpool har gjort tidigare och gjort med bravur tidigare, vilket har gett dem mycket lägen, när återerövringen som är så karaktäristisk för Jürgen Klopps lag, så tror jag att då blir anfallsspelet också påverkat av det. Van Dijks passningsfot tycker jag saknas massor, i och med att han både kunde ta fram bollen med beslutsamhet och sen kunde han slå de här bestämda uppspelen, oavsett om det var de som sårade rakt igenom eller om det var de där crossbollarna. Nu har ju både Henderson och Fabinho bra uppspelsfötter i och med att de är centrala mittfältare, men just det där när de hade Van Dijks crossbollar så kunde det öppna upp motståndarlag, framförallt motståndarlag som spelar med fyrbackslinje, på ett sätt som gjorde att Liverpool blev väldigt svårbemästrade, svårneutraliserade. Sen tror jag det har satt sig lite på självförtroende också. De känner ju att det inte riktigt, bollen studsar inte riktigt deras väg. Det är liksom inte samma flyt längre. Och det är klart att det sätter sig lite på huvudet också. Jag menar, en sån som Firmino, avsluten i den här matchen lämnar ju en del i övrigt att önska. Han ska ju, är han klinisk så borrar ju han in ett par mål i den här matchen. Och då går man därifrån med en helt annan känsla om man är Liverpool. Men nu är det lite halvtaffliga toffelavslut från hans sida. Och det är klart att jag tycker att Liverpool är riktigt bra första 25 minuter i matchen. Jag håller inte med alls. Jag är med på din linje där, Frida. Jag håller inte med alls de som säger att det inte var någon bra match. Att den inte, jag tyckte det var en väldigt bra match. Liverpool driver ju matchen första 25 minuter och gör ju det man kan kräva, tycker jag, av dem. Förutom det sista. Alltså man behöver stoppa in bollen i mål. Man behöver ha bättre avslut. Man behöver ha kanske en bättre sista passning. Och hade de haft det, då hade det, då hade det matchens summering skrivits på ett helt annat sätt. Jag tycker väl att det kanske saknas lite i synken också. Alltså, Thiago är ju fantastisk. Det är ju en helt, alltså, det är en helt magnifik fotbollsspelare att titta på. Varje gång han äntrar planen, varje gång han har bollen vid sina fötter, så känner man ju att det kommer någonting magiskt från dem. Men det är inte så att Liverpool riktigt har anammat den, för det blir ju liksom en omgörning av spelet när han spelar. För det är inte så att han, det, mittfältet agerar ju inte på samma sätt om man har Thiago där än om man har Oxlade-Chamberlain och Milner som är rena energispelare, och det ska gå fort framåt och det är liksom, man spelar bollen och springer framåt i djupled i stort sett. Medan Thiago, han står ju stampa på den och sen trär han in en jättefin passning mellan lagdelarna. Men det är ju ett annat typ av spel. Det känns inte som att Liverpool riktigt har synkat i... Det övriga har inte riktigt synkat utifrån hur han spelar fotboll. Sen gör han ju sjukt bra aktioner. Men det känns inte som att det övriga pusslet riktigt har hakat i än. Det kanske kommer med tid, men det kan ju vara så också att han har ju varit skadad en hel del. Så man har inte fått så mycket tid tillsammans heller med honom. Så att jag tror att det är lite olika delar som inte funkar för Liverpool.
Men man får ju komma ihåg då också att Thiago... alltså förra året i Bundesliga, han hade, alltså då stod han ju på, han landade på 3 mål och 0 assist tror jag det var. Så att han är ju inte den heller som kommer med en massa framspelningar, utan är ju oftast den spelaren som levererar passningen innan själva assisten görs. Så att jag håller med dig Kalle, jag tycker också det känns som att han bara behöver lite mer tid, och just det här, en del bollar som han slog bort också, att det är nog sånt som sitter för honom, om man bara får komma igång lite mer.
Så tycker jag liksom nu tycker jag väl i och för sig att Trent var ju bättre i den här matchen än vart de senaste månaden. Så nu varmar han upp lite grann igen. Nu kommer han i alla fall med några sådana här bra aktioner som man känner igen från honom. Han hade någon crossboll som var riktig världsklass där till Robertson där i andra halvlek. Han hade något inlägg och så vidare. Men det är inte riktigt samma kvalitet på inlägg och inspel som det var när de var som allra bäst Liverpool. Då kom ju Robertson och Trent med de där, liksom piskade in de där inspelen gång på gång på gång i matcherna. Och det liksom, till slut landar ju de på huvudet, även om de inte har de bästa huvudspelarna. Så till slut landar ju de där inläggen på gässan på någon av de där tre där framme. Det känns inte som att de gör det på samma sätt nu. Och det är ganska små marginaler som avgör. Jag menar, sitter ett av de där inläggen på huvudet och går därifrån med 1-0. Då hade man varit nöjd i det här läget. Sen är det klart, jag försöker inte skyla över någonting. Det är 3 matcher nu som är mållösa. Det är klart, och det är första gången på 16 år läste jag som det har skett i Liverpools farm i Premier League. Och det är klart att det är oroväckande. Det är klart att det inte är... Man är inte helt tillfreds med situationen när man inte gör mål i 3 matcher i rad. När man har den typen av kvalitetsspelare. Sen tror jag ändå när man sitter på matcherna så de kommer ju till lägena på sista tredjedel. Det är inte så att de inte skapar chanser, utan de är ju där. I andra halvlek, ja, då är det inte många farliga chanser. Men de kommer ändå till väldigt många lägen i assistzonen. Så de kommer ju till det där läget där man bör skapa en målchans om man gör en bra aktion. Men... det där sista stämmer inte just nu, och det är klart, det är oroväckande såklart. Men det kan också vara så att det bara kommer en sån där Crystal Palace-match med 7 mål här och så rullar det på igen, man vet inte. Mm. Vad känner du själv kring Liverpools anfallsspel, Syk? Du som liksom andas Liverpool dygnet runt och sitter och hemma och har dina bryderier kring de här mållösa matcherna.
Nej, men jag tror ganska mycket som du säger. Det börjar någonstans bakifrån. Thiago, nu spelar Shaqiri på mittfältet också, vilket gjorde att man egentligen bara hade en. Alltså mycket av Liverpools anfallsspel handlar ju om den där andra bollen. Det handlar ju om att vinna den där bollen centralt. Och Shaqiri och Thiago är ju två jätteduktiga spelare med boll. Vinner inte lika mycket
andra bollar, vinner inte lika mycket dueller som Fabinho och Henderson gör när de spelar. Wijnaldum gör ju det en hel del, men han har inte heller, han har en tendens att dra ner tempot lite när han väl har bollen centralt, och beroende av att han andra runt sig som spelar med lite mer energi. Så att jag vet inte, det var inte riktigt det som du var inne på där. Man saknar lite av det centralt, och sen så ja, det är ju inte, sen är det lite ofta. Har du alltid varit så när Salah har varit lite ur form, då har Mané varit i stekhet form och bara hängt in de där bollarna hela tiden. När inte han har varit i form, men då har Firmino klivit fram och varit i form istället. Nu ser alla tre lite ur form ut.
Trötta också kanske.
Och lite trötta, som sagt. Diogo Jota var ju het i början på säsongen och har varit skadad nu ganska länge. Och det syns, det fattas ett alternativ till dem där ju. Och det alternativet köpte man in i sommar, men han har varit skadad i 2 månader nu och kommer vara skadad ett tag till, så att.
Nej, men det är som du säger, det har ju nästan alltid varit att någon har ju burit ansvaret. När någon annan har varit utslag, då har ju den andra klivit fram. Och har inte någon av dem där två, så har det ju varit Firmino som har axlat det istället. Och nu är det väl ingen i de här matcherna som har gjort det riktigt. Jag tyckte att Mané började rätt bra den här matchen. Han vände ju bort Fred ett par gånger där i början av matchen på ett jäkla fint sätt. Men han var inte så het i straffområdet så. Sen får man väl säga också att de möter ett bra lag. Alltså om man tittar på laget Manchester United ställer ut, så ja, men de har ju fått ihop en ganska bra elva nu. Och när Fred och McTominay i sån här match, de ska inte äga bollen, då gör ju de ett jobb. Jag tyckte att de var helt överkörda de två första 20 minuterna i matchen. Det var liksom total asfaltering av Thiago och company, och Fred och McTominay var riktigt svaga. Men sen efter 20-25 där började Fred vinna lite bollar på offensiv planhalva. Och efter det sen så tyckte jag Fred gjorde det ganska bra. Och just det där med att springa och täcka ytor, det är de duktiga på. Och det tyckte jag att de gjorde effektivt. Och sen som du sa, Frida, där så backlinjen i Manchester United gjorde ju faktiskt riktigt, riktigt bra ifrån sig. Lindelöf har väl inte gjort så många bättre matcher på engelsk mark än den här. Jag tyckte han var nästan felfri i den här matchen. Och då ställs han ju ändå mot riktigt bra motstånd och han fick nicka undan en hel del inlägg och så vidare. Maguire hade väl någon riktigt taskig passning där i det eget straffområde. Men bortsett från det så var ju han också solid. Och Luke Shaw, ja, han har inte varit så här bra sedan Louis van Gaals dagar innan det där B-brottet. Jag tyckte han var kanske planens bästa spelare. Så att de hade ju alla sina backlinjespelare egentligen i stöten den här matchen. Och det enda de saknade, det var ju att deras offensiva spelare tyckte jag var ganska iskalla. Bruno, som du sa, han var ju riktigt, riktigt svag. Jag vet inte vad hans passningsprocent var till slut, men den kan ju inte ha varit hög. Han slog ju bort typ varenda passning. Martial tyckte jag var svag. Rashford var inte heller riktigt där. Inte riktigt tajmad. Så att det finns ju kanske till och med lite mer att plocka ut för Manchester United av det här gänget än vad de visade i den här matchen. Då fick de ändå en poäng, så att det var, jag tycker inte att det var något annat än något slags att de klarade testet United ändå. De fick en poäng från den svåraste bortamatchen i ligan liksom, så att och de hade de farligaste chanserna till slut.
Men tänk ändå om de bara hade haft en mer högklassig mittfältare, alltså mer defensiv mittfältare som...
Och Fabinho typ.
Ja, men absolut. Fabinho eller NDD eller Kanté eller alltså vem som helst egentligen. Då hade ju det här laget verkligen varit... Alltså då hade man absolut kunnat säga att de skulle ta titeln, exempelvis. Oh. Alltså jag tycker ändå det finns... Det pratas ju inte om att det är de positionerna de kikar på just nu. Att det finns andra saker de prioriterar, alltså platsen till höger till exempel, där fram. Men jag vet inte, jag kan inte skaka av mig den här känslan av att jag vet att Fred kom in bättre i matchen och sådär och att han gör rätt bra insatser då och då, men jag kan inte komma ifrån att jag inte tycker att de alltså att varken han eller McTominay, jag tror helt enkelt inte att de har den höjden som United hade mått bra av att ha på den positionen.
Ja, jag håller ju helt med dig. Jag har ju drivit den tesen rätt länge att de inte räcker till där och att det har varit så länge och egentligen ända sedan Michael Carrick och Paul Scholes sprang runt på det där mittfältet så har de ju letat efter en långsiktig ersättare till Paul Scholes. De har aldrig hittat det. Och nu känns det inte ens som att de försöker längre. De har nästan gett upp, de har kapitulerat. Ja, men vi har de här två spelarna som kan springa och täcka ytor och vinna lite närkamper. Men då kommer du ju automatiskt också ge bort chansen till att dominera matcherna. För det kommer du inte göra på det sättet med de här. Inte när de möter mittfältarna, den digniteten som de gjorde i helgen med Thiago som bara vände bort dem. Som man vände liksom bort en pojklagsspelare. Så att jag håller med dig, det är där de behöver uppgradera nu, det är det allra mest akuta. Får man ändå säga vad säger jag, man ger ju sällan han beröm, eller han får, eller man, men han får ju väldigt sällan beröm, men man får väl ändå ge Solskär där att det var fingertoppkänsla där med valet av Lindelöf. Nu vet ju inte vi hur Bailly hade presterat. Jag menar, det går väl att argumentera för att han också hade varit bra med tanke på att han har varit bra de senaste veckorna. Men vi vet ju också att Bailly har en tendens att pendla mellan toppklass och inte alls toppklass. Och den här fingertoppkänslan att spela Lindelöf trots att alla supportrar runt om i världen var kritiska mot det beslutet inför matchen. Det visade sig vara riktigt, riktigt bra drag. För det hade ju räckt med en koncentrationsmiss från Bailly där han står i fel position och så hade det ringt i den här matchen. Nu hade de Lindelöf på plan som dels inte satte några fötter fel men dels också är bra på att styra sina lagkamrater. Ja, som sagt, han får sällan credit Solskär, men det ska han väl ha i det fallet.
Ja, och han gillar ju Lindelöf också, det har vi varit inne på väldigt många gånger, och att han litar på honom framförallt. Och sen är ju Lindelöf, han har en tendens att vara extra bra i de riktigt stora matcherna. Jag tänker ju främst då exempelvis på matchen borta mot PSG, det finns fler exempel också. Det känns som att han verkligen kommer till sin rätt då. Men ja, sen är han väl lite low key generellt, och det är väl därför också som han kanske ofta, ja, alltså folk underskattar honom här borta ju generellt. Så jag tycker också det är riktigt kul att han fick lite hyllningar eller lovord här i alla fall efter matchen.
Manchester United kvar då i serieledning efter det här krysset. Men någon som har börjat röra på sig där bakom, som just nu ligger 2 poäng bakom United med en match mindre spelad, det är ju Manchester City. Jag vet inte, jag tror inte det var någon som skrev av dem när det såg lite trögare ut i höstas. Men 4-0 mot Crystal Palace utan att egentligen behöva... lägga
svettades
in någon...
inte ens.
Vad sa du?
De svettades inte ens.
Nej, de behövde inte lägga in någon högre växel. John Stones gjorde 2 mål. Vilken återkomst han har gjort på något sätt i det här laget. Från att ha varit djupt ner bland fiskpinnarna i frysboxen, så är han är ju stekhet nu.
Ja, alltså det här var ju det gamla City för mig. Eller det är City som satte skräck i sina motståndare för 2 säsonger sedan. De är på något sätt tillbaka där till att vara väldigt kliniska i allt de gör. Och jag menar, De Bruyne, hans inlägg fram till Stones första mål, på tal om det här med, på tal om det här med att Alexander Arnold kanske inte får till sina inlägg på samma sätt. Alltså där har vi ett exempel på ett väldigt, väldigt bra inlägg. Jag fattar knappt hur han får till den. Helt
ofattbart. Han ser inlägg mitt i sidan.
Alltså han får den farten och att han får det liksom, för att man kan böja en boll ner att liksom få den överskruven med en insida så att den, men att han gör det med en yttersida, de brukar liksom bli lite ballonger. Men det är fart på den där alltså.
Ja, men verkligen, och det gick ju inte att ta miste på John Stones glädje efter det där målet. Det märktes att det betydde väldigt mycket, och det är ju inte klokt egentligen att han gör 2 mål då i matchen.
Det är hans 2 första mål i City-tröjan.
Ja, precis. Jag tyckte Gundogans mål var också fantastiskt. Så att, ja, alltså det fanns så mycket bra att hämta här för Citys del. Och Jag är så oerhört imponerad också av hur de verkligen, alltså trots att det såg så knackigt ut i höstas, att de har lyckats få alla bitar på plats nu med defensiven då främst som sticker ut som någonting de verkligen har åtgärdat. Så att jag tycker verkligen att här har vi en riktig titelkandidat, och det skulle inte förvåna mig någonting om det är de som slutar överst i tabellen framåt mig.
Nej, det är jag skulle säga att det är en remarkabel scenförändring i deras fall också, för att det här är laget som förlorade stort hemma mot Leicester i, vad var det, omgång 2 eller 3 eller vad det var, där någonstans.
Mm, 2 var
det. Och deras försvar såg ut att vara i bitar. Det här var ju innan då vi hade upptäckt juvelen Ruben Dias, som faktiskt har kommit in och styrt upp det här försvaret. Han är ju en kanske inte den mittbacken som syns allra mest alla gånger så rent spelmässigt, men han hörs, och hans ledaregenskaper tror jag får man inte underskatta här. Alltså, de har betytt jättemycket för City. För att komma in en spelare som ryter i lite grann och sätter folk på plats när det behövs, och en vinnartyp. Och jag håller med dig, Frida. Så nu ser de ju ut som det där City som pulveriserade allt motstånd, och liksom man känner att de är farliga hela tiden på sista tredjedelen, och de dominerar matcherna, de tar tillbaka bollen och de kväver motståndarna. Och Palace fick ju inte andas här första halvlek riktigt, utan det var ju City som dominerade. Och det är ingen slump nu att Fernandinho är tillbaka på mittfältet nu. Jag har ju efterlyst det många gånger att de kan inte hitta en bättre spelare i den positionen. Alltså det kommer bli jobbigt den dagen de ska ersätta honom, för att de plockar in Rodri som är bra, men han är inte Fernandinho. Och Fernandinho är till åren nu, men han är fortfarande så fruktansvärt bra på att göra just den arbetsbeskrivningen som Pep vill ha där. Det är han fortfarande väldigt, väldigt bra på. Så att ja, just här och nu ser de ut som det bästa laget i ligan med ganska mycket marginal. Sen vet vi att det här är en speciell säsong, och det är upp och ner och det är hit och dit, och det är den ena oförutsägbara liksom matchen och resultatet efter den andra, så man kan inte skriva något i sten, men de ser ut som det bästa laget här och nu, det är ingen tvekan om det.
Ja, och det är bara, och tittar man på truppen och att de faktiskt är relativt skadefria nu då efter all covid och så vidare. Alltså de har på bänken som kommer in då, Phil Foden som har varit fantastiskt bra under den här vintern, han är på bänken och kommer in. Ferran Torres som har varit väldigt, väldigt bra under delar av den här säsongen. Riyad Mahrez kommer inte ens in från bänken i den här matchen.
Nej, det säger lite.
Ja, han har inte varit lika bra på sistone.
Och de har liksom Rodri som vi var inne på, Cancelo kommer in. Och då har de inte ens Agüero med i truppen nu. De har ju att ösa ur här. Alltså, det
är inga utfyllande spelare där eller direkt, utan det där är ju liksom klassspelare som sitter på filten.
Ja, och jag menar, du kan plocka ut Bernardo Silva och stoppa in Phil Foden där, eller i stort sett vad som helst. Riyad Mahrez vet ju vad han kan liksom, och sådär, så att det ser bra ut för Manchester City just nu. Det får man verkligen, verkligen, verkligen säga. Och jag vet inte om vi behöver prata så mycket om Crystal Palace i den här matchen. De mötte ett lag som var alldeles för bra för dem, och Ese är ju kul att titta på. Han försökte vid något tillfällen även i den här matchen, men det hände inte så mycket framåt för Crystal Palace.
Nej, lite skillnad mot att möta Arsenal på bortaplan, tydligen.
Ja, så är det ju faktiskt. Arsenal som spelar ikväll, så de hinner vi inte prata så mycket om i den här podden. Vi får återkomma till dem. Tottenham däremot åkte till Sheffield och hämtade 3 poäng som de flesta har gjort mot Sheffield United den här säsongen. Och vilka hittar vi i målprotokollet där? Jo, vi hittar Harry Kane såklart. Jungmin Son inte i målprotokollet, men däremot en framspelare då till Aurier som alldeles för lätt får nicka in den här hörnan. Och, 3 nya poäng för Mourinhos lag mot ett Sheffield United som inte ser speciellt bra ut.
Du glömde ju nämna det viktigaste målet ju. Eller det viktigaste, men det mest, alltså, det mest uppseendeväckande målet i alla fall, från Ndombele.
Jag har faktiskt glömt bort det målet.
Nej, men det var ju det här, alltså, vad säger man, ballongmålet. När han...
Ja, just det. Herregud, det här har jag glömt.
Som vissa hävdar inte var meningen, men jag tror bestämt att det var meningen.
Du tror det?
Ja, det tror jag.
Ja.
Han var hur som helst extremt bra i den här matchen, rakt igenom.
Jag tycker man ska ge fria snarare än fälla i den där typen av diskussioner.
Jag tror att det var meningen.
Det värsta jag vet är ju folk som hävdar att Bergkamps klassiker inte var med flit när han rundade Newcastle-backen. då har man ju ingen kärlek till sporten om man vill hävda att det var...
Nej, men jag tror att det är meningen av en Dombele. Jag tror att han ser möjligheten. Målvakten är ute, han får den ju liksom på studsande boll. Det är det enda sättet han kan avsluta den på. Jag tror att det är meningen. Mm.
Ja. Och vi får ju ändå ge Mourinho också för att ställa ut med en trebackslinje här ju. Och trycka upp Aurier och Reguilón på kanterna. Och sen så spelar mer med Höjbjerg som, ja, med lite ensamt defensivt ansvar. Så en Dombele då som fick göra lite som man ville. Spela lite djupare om man ville, gå fram om man ville. Det var verkligen en taktik som föll väl ut. Så att det blir intressant att se om man håller fast vid detta lite oftare. För att jag tycker inte det är så dumt ändå. Och Höjbjerg var också väldigt, väldigt bra i den här matchen rakt igen.
Mm. Har varit väldigt bra hela den här säsongen faktiskt.
Måste jag säga vi... också om en Dombele att... Alltså, jag har lite svårt att beskriva honom som spelare egentligen. Alltså, han känns ganska unik. Och det är nästan så att jag tycker att han ser klumpigare ut utan bollen än med den vid fötterna. Och det är inte många fotbollsspelare man tänker så om.
Det är en unik egenskap att se klumpig ut utan boll.
Ja, men han är väldigt fin hur som helst. Ja. Verkligen.
Ja. Alltså jag måste säga, jag gillar ju Harry Kanes mål där. Alltså, visst att Ramsdale kanske är fel positionerad. Han blev ju hängd i Viasat-studion där utav...
Ja,
vem det nu var som satt, jag minns inte. Jo, Martin var det ju såklart. Det är klart att han står någon halv meter fel. Så där. Men just Harry Kane i det där läget, får den där ytan precis utanför. Den sitter ju alltid liksom. Han är så otroligt bra på just det avslutet. Ja, det. Lågt, det är hårt, det är precis där målvakten inte når.
Vi har ju sett honom göra det
100 gånger.
Messi har gjort 1000 sådana där, känns det ju som. Men bara köla den runt lågt hårt. Pang, ja. Det bara smäller.
Jag är lite förvånad av att Ramsdale tycker han hamnar i skottkluggen, no pun intended, alltså väldigt ofta. Eller att han får ta på sig skulden för en hel del Sheffield United-mål där man tänker att han kan inte göra sådär jättemycket. Och jag tänkte inte få en sekund på det där. Jag tror inte att den engelska... Eller att de kommentatorerna sa någonting heller direkt om hans insats vid målet. Men ja, sen är man väl kanske ingen målvaktsexpert på det sättet. Men ja.
Nej, alltså jag är också dålig på... Jag har bara en åsikt om målvakter.
Jo, vi vet.
De ska inte vara korta.
Ja, exakt. I övrigt
inga fler åsikter om målvakter. Det här måste vi ändå gå till botten med. Det var inga fler åsikter om målvakter än det. Jag synar det. Jag tror att du har rätt mycket åsikter med.
Ja, jag har säkert en massa åsikter om målvakter. Men de är dåliga. De är ogrundade. De baserar sig inte på någon större tankeverksamhet. Till skillnad då från åsikten om att målvakter ska vara över 1,90. Som jag tycker finns tydlig empiri runt. Även att Makoto kan hävda Casillas eller vad som helst. Vi skiter i det nu och går vidare till Fulham Chelsea. Du som har hyllat Scott Parker lite, Frida, i den senaste tiden. Ja, mycket. Du är den som har hyllat Scott Parker.
Faktiskt. Den vill jag faktiskt ha.
Ja. Det får du göra, den får du ha.
Men det känns ju som att man har fått ordning på grejerna lite grann.
Verkligen.
Det, alltså, jag köper den hyllningen lite. Om man tittar på deras senaste 10 resultat så de släpper ju inte in lika mycket mål längre. Förut rann det ju till så enormt mycket, men det gör det ju inte längre.
Nej. Han byter ju verkligen ut. Alltså, bra ändå, eller man får ju säga att det är ju bra av Fulham att efter den här premiären mot Arsenal bara kunna konstatera att nej, de här spelarna räcker inte till. Vi måste ha in någonting annat och faktiskt liksom åtgärda problemen. För att jag tycker nu, alltså särskilt Andersen, där sen han kom in och Adarabioyu. De två har ju verkligen sett till att täppa igen ordentligt där nere. Så att, ja, och så då ihop med att man faktiskt har ganska intressanta spelare offensivt också. De gjorde det ganska, eller gjorde det tufft för Chelseas del. Och Chelsea ska nog vara ganska glada över att Robinson, som alltså fram tills han åker ut där, har gjort en väldigt bra match. Hotat många gånger på kanterna. Aspilicueta hade ju stora problem med att försöka hantera honom, och sen så kommer han fel in i den där duellen och åker ur. Jag tror att Chelsea ska vara ganska glada för det, för att trots att de var en man mindre sen i andra halvlek så tryckte de ju ändå på ganska bra ändå. Så att ja, det var tur för dem att Mason Mount kliver fram där och drog in matchens enda mål.
Så, ja, och så kliver fram som han har gjort några gånger nu. Han är ju inte bara teacher's pet, han är ju faktiskt den som har räddat Lampard en del under den här säsongen.
Ja, alltså jag blir ju förvånad, för att ibland så tänker jag att är det bara någonting vi har hittat på ändå, det här med att det är så många som är kritiska mot Mason Mount. Alltså det kanske har det bara blivit en sorts sanning och sen så fortsätter man bara att upprepa det. Men efter att min krönika hade publicerats efter matchen och jag nämnde liksom att Mason Mount, han var återigen alltså väldigt bra i matchen och är ju den som kliver fram då och avgör, och menade på att det är inte en slump egentligen att det är just han. Jag tror det dröjde 10 minuter så fick jag min första mail som var ganska långt från en upprörd Chelsea-supporter då, som menar på att Mason Mount var allt som är dåligt med Chelsea. Så att de finns fortfarande, de här som tvivlar på Mount. Men det har väl att göra med hans relation till Frank Lampard. Jag kan inte komma på någon annan förklaring i alla fall. För att Mason Mount har varit så bra. Alltså inte bara den här säsongen utan även den förra. Och kan man inte se det och ge honom den cred han förtjänar. Så jag vet inte. Jag tycker det är märkligt i alla fall.
Mm. Viktiga, tunga 3 poäng till slutet då för Chelsea. Som verkligen behövde det efter en lite tuffare period ju under vintern här.
Ja, får vi säga någonting om startelvan också kanske, för att den var ju ändå lite uppseendeväckande, det här med att Frank Lampard i princip alltså valde att kasta in varenda ledare han hade i truppen, alltså i Giroud och Jorginho. Aspilicueta var ju också på planen, Rydiger gick före Kurt Zuma. Alltså det är ju de här som nämns som de liksom största rösterna i, eller viktigaste rösterna i omklädningsrummet. Och då blev det ju ett helt annat spel för Chelsea stället. Alltså det blev ju mer statiskt, det var inte samma tempo som det blir när man har de lite yngre och kvickare som Havertz och Werner och sådär. Så det finns ju fortsatt en liten oro kring att han uppenbarligen inte får ihop det riktigt. I alla fall inte offensivt. Och vet kanske inte riktigt hur han ska kunna få ihop konstellationen där fram. Jag tyckte liksom inte att det här var en seger där han suddade bort en massa frågetecken. Utan det finns fortfarande en del tvivel på honom. Så att han behöver verkligen, eller Chelsea behöver se till att bevisa betydligt mer i kommande omgångar.
Vi lämnar den då och konstaterar att West Ham slog Burnley med 1-0. Michael Antonio enda målskytt i den matchen.
Det gillar du.
Det gillar vi. Han är ju en poddfavorit.
Ja. Alltså det finns något med de här unika spelarna som har han är oerhört liksom jobbig såklart att möta. Han är så stor och stark och snabb och allting, men han har ju så märklig teknik också som gör att han det ser inte alls ut som en Raheem Sterling eller sådär ska liksom runda en motståndare med snabba kroppsfinter och nätta fötter, utan det är liksom en helt annan typ av teknik som ofta ändå är ganska vägvinnande för honom.
Ja, men det är ju för att han är så bufflig och stark och liksom oförutsägbar så. Det är, man har ju mött den där typen av spelare ett antal gånger liksom, som är en Michael Antonio Light. Alltså stora, starka, buffliga, de har knappt någon kontroll på kroppen, så att de springer över den snarare än runt den. Och de gör jäkligt ont att springa in i såna där. Så att Jag tror det är inte någon försvarare i ligan som är helt bekväm med att möta Michael Antonio. För att det är jobbigt att möta den spelartypen.
Jag vill bara påminna alla också om att West Ham har alltså 4 poäng upp till Europaplats.
Ja.
Mm. Så vet det är,
David Moyes is a football genius. Skanderas över hela östra London nu.
Nej, men Southampton som vi har pratat så mycket om under säsongen och hyllat för deras fina insatser, de ligger ju på samma poäng på lika antal spelade matcher. Och samma poäng som Chelsea också som vi precis nämnde. Så att det är väldigt, väldigt bra gjort utav West Ham som ju också då på många sätt har också satt sina liksom dyraste spelare. Nu har de ju sålt Sebastian Allaire till exempel. En spelare som de visade sig inte ha så mycket nytta av. Han gjorde inte så mycket nytta i West Ham i alla fall. Burnley som däremot har halkat ner lite grann.
Släpper in en väldigt... det är inte varje dag man ser Burnley släppa in den typen av mål heller. Som de släppte in. De brukar ju vara ganska starka annars i den typen av situationer.
Ja, verkligen. Börjar igen då, dras lite kanske in i den här bottenstriden. Nu är det ju 4 poäng ner till Fulham. Men du har ju slagit fast att Fulham inte kommer åka ur, Frida.
Ja, det blir tufft det här. men jag, nej, men jag tror jag står fast vid det faktiskt. Jag tycker att Fulham har mer kvalitet än vad Burnley har. Att de kommer göra mer mål och att de har fått ordning på sin defensiv. Så att just nu tror jag att Burnley kommer... åka ur faktiskt.
Man kan ju dra ner Newcastle i den där bottenstriden och de skulle gå lite tufft i ett par veckor till. För att det känns inte som att det är jättepositiv stämning där. Vi får se här vad nästa match innebär för Steve Bruce del.
Ja. Brighton är ju ett lag som också har funnits där nere under stora delar av den här säsongen. Ja, hela den här säsongen i närheten utav bottenstriden. Har nu några poäng ner till Fulham på 18 platsen då efter viktiga 3 poäng borta mot Leeds. Så det här var någonting som det pratades lite om innan, att Leeds har problem mot topplagen, för att topplagen spelar fotboll på ett sätt som kan utnyttja att de här luckorna som blir i Leeds höga press och sådär. Men Brighton är ju ett lag som spelar på samma sätt. De spelar ju som ett topplag fast inte riktigt har kvaliteten i spelarna.
Sa ju faktiskt Guardiola också efter Citys match mot Brighton.
Han är ju beröm där över Brighton och Potter och hela faderullan.
Verkligen. Och fick det att låta som att han har sett samtliga Brightons matcher den här säsongen. Jag undrar om det är sant, men det kan det väl... Alltså det är väl mycket möjligt att det är det. För han verkade ha... Han hintade dels om det och verkade ha stenkoll också överlag på allt Brighton har gjort under säsongen. Men jag tycker att alltså Brighton gör ju en väldigt, väldigt bra insats i den här matchen. Mot Leeds då, som såg väldigt trötta ut. Och visst, man saknar ju Phillips här på mittfältet. Och det är klart att det måste ha känts för dem. Men nej, Brighton var... så bra som man vet att de har kapacitet att vara. Jag tycker återigen att McAllister gör en väldigt bra match. Har kommit igång på sistone. Målet är... Alltså det är ju City-klass egentligen på det. Kan man ju säga. Och att det är Mopé, inte ens han missar från den. Från det avståndet.
Inte ens han. Du är hård mot Mopé, tycker jag.
Ja, men jag är det. Jag vet att jag är hård mot Mopé. Men det är ju också för att... Tittar man på, alltså Brighton har inte haft så mycket problem egentligen med att göra mål. Alltså de har gjort 22 mål den här säsongen. Och det är ju nästan fler än hälften av lagen i tabellen. Så att på den punkten har de inte haft så stora problem egentligen. Men alltså det är bara 40% av deras chanser som de har konverterat till mål. Och det känns som att Mopé är ofta inblandad i de missarna framåt. Men han är inte ensam förstås. Alltså Connelly har också en förmåga att missa rätt mycket och sådär. Men tänk bara om de kan börja sätta mer av de chanserna.
Där framme. Det hade ju kunnat gjort så stor skillnad för deras del.
Verkligen.
Ja, verkligen. Nej, de behöver ju byta ut Mopé. Han är ju en hopplös fotbollsspelare på många sätt.
Ja, men man behöver inte byta. Han kan bara sluta missa. Alltså det
blir bättre.
Han
ska ju vara andra val där. De ska ju ha en klassforward där framme. Och så ska de ju ha han som andra val. Då hade, då hade vi ju inte varit kritiska mot honom heller. För då hade ju förväntansbilden på honom varit att han är backup. Nu är ju förväntansbilden att han ska bära hela anfallslinjen och göra de där målen som Brighton och Potter behöver, och det gör han inte. Men min förväntansbild på honom är inte speciellt hög, för det är ingen första striker i Premier League, och det har jag aldrig tyckt, och därför har jag haft sympati med Potter att, ja, men som när han klarar kontraktet förra året så gör han det ändå bra. Han har inte toppspelare i varje position, men ändå så får de med sig resultat. Om man tittar på deras tabellrad den här säsongen, Brighton, så är det ju ganska speciell. De har bara vunnit 3 av 19 matcher. Det är ju egentligen katastrofalt dåligt. Men de har ju bara förlorat 8. De har kryssat 8 matcher, vilket är liksom överlägset mest i ligan. Liverpool har kryssat 7, men det är liksom mest i ligan. Så de är ju väldigt svårspelade. De är ju väldigt svårbemästrade. Och de spelar bra fotboll dessutom. Så att de är ju bara någon sån här klassspelare ifrån att ha betydligt fler poäng i tabellen. Det tror jag nog.
De skulle ju verkligen behöva en så här, alltså en Jermaine Defoe.
Ja.
Inte sån spelare som kanske var för de allra största topplagen. Men så pålitlig målskytt. Man vet att om läget bara finns i boxen, då är han där och då sitter den liksom. Vem är 2021 års Defoe?
Ja.
Den är svår alltså.
Nej, men säg så här då. Nu är det här, det är inte så att han kommer gå dit. Men låt säga, bara lek med tanken att de hade, för vi måste ändå ta realistiska spelare. Säg att de hade plockat upp Danny Ings och haft han på topp. Vad hade de legat i tabellen då? Ja, men alltså 10 poäng mer, det är liksom inte orimligt. Sett till hur den här säsongen har sett ut.
Nej, så är det ju.
Då hade de legat liksom 10 i tabellen, eller mer än 10 i tabellen. 9-10.
Jag tänker lite på om man liksom ska... för Mopé kom ju... Alltså jag tänker om man ska fortsätta räka lite i London-området. Kanske i vissa... hålla lite koll på när liksom nästa spelare kommer fram. Jag tänker lite på det här med att Aston Villa gjorde en så väldigt bra värvning när de plockade in Ollie Watkins till exempel. Tony Brentford till exempel, ska man hålla koll på honom lite mer? Jag tycker ändå att man ska vara lite mer på tårna sådär. De har ju rekryterat ganska bra de senaste åren, men de behöver verkligen få till en sån där riktigt bra värvning.
En spjutspets. Mm. Ja, säga någonting om Leeds också då. Det är ju oroväckande när ett Bielsa-lag börjar se liksom tröttkört ut i mitten på januari.
Ja, det här är halva ligan spelad nu.
Och, ja, det blir ju halvtid här nu för många utav lagen. Några har gått upp på 19 spelade. Men det haltar lite. Men det är ju oroväckande. Därför att Bielsa kommer ju inte, hans order kommer ju inte vara: men ta det lite lugnt nu killar, nu backar vi hem lite grann och roterar. Han kommer ju bara beordra ännu mer löpmeter. Walk it off. Och den där väggen kommer ju, Bielsa-väggen. Den vet du, alltså, den är ju väl dokumenterad att den kommer ju förr eller senare. Finns det risk för Leeds här, känner ni?
Ja, nej, men sen så ligger ju väldigt mycket ansvar på Bamford på något sätt. Alltså en spelare som inte ens knappt trodde på inför säsongen. Och nu är det liksom meningen att han ska göra allt där framme med tanke på att Rodrigo har ju kanske inte sett så slagkraftig ut som vi kanske trodde att han skulle göra, med tanke på att det såg som en ganska stor värvning när han kom. De ser lite tröttkörda ut, men jag tror väl att de har ett hål nu som är ganska långt fram till nästa möte, eftersom att deras möte med Southampton sköts ju fram på grund av att Southampton behöver spela en annan match, alltså FA Cup match som har blivit avhängd. Så jag tror att deras nästa match är den 26, så att det blir ju lite tid här för dem att återhämta sig möjligtvis.
Mm. Får hoppas att de får göra det då. Tre tunga, viktiga poäng för West Bromwich. Sam Allardyce. Hårt arbetande lag borta mot Wolves. Wolves som verkligen har trillat av formvagnarna sedan Jimenez skada. De ser vilsna ut. Nu gjorde visserligen Fabio Silva mål. Men att förlora 3-2 hemma mot West Bromwich, det räcker inte riktigt.
Nej, de är ju fritt fall just nu, sett till var de borde vara någonstans. Och ja, Jimenez skada har ju såklart orsakat enorma problem. Det har vi ju tjatat om rätt många gånger. Men man måste också kunna kräva mer. Och man måste ju också kunna kräva att de inte helt och hållet står och faller med en spelare. Nu kommer det ju bli några ganska tuffa veckor här för Nuno om de inte stagar upp det här skeppet ganska fort. För att då kommer de ju vara indraget i en... ja, inte nedflyttningsnid är det ju inte än, för det är ändå 10 poäng ner. Men det kommer ju vara ett slag på under halvan.
Borde de inte nästan gå tillbaka till en trebackslinje?
Jo, jag tycker det. Jag tycker truppen är byggd efter det, och det är det de kan. Och det är det som var framgångsrikt. Och nu gjorde han det experimentet att de skulle börja laborera och bli mer spelförande och hit och dit. Men ja, kolla på AIK i Allsvenskan. Det går väl en ganska enkel skärlinje däremellan. Att, ja, man kan en sak, man har byggt truppen efter det och så ska man börja experimentera. Jag tycker inte det är fel att vara innovativ och försöka vara progressiv. Men i det här fallet så tror jag att det blir att ta sig vatten över huvudet. Dels har de inte någon superstriker där framme längre som ska stoppa in bollar. Så att om de fortsätter med det här experimenter de håller på med nu, då tror jag att det kan fortsätta gå ganska tufft för Wolves faktiskt. Jag håller med dig. Den där backlinjen var ju väldigt solid när de använde tre, så att jag tror att en tillbakagång till det skulle ge någon slags defensiv trygghet i alla fall.
Ska se, hade vi någon mer match innan vi tar frågorna? Ja, Leicester Southampton ju.
Den var inte dum.
Nej, den var inte dum. Madison och Harvey Barnes. Inget mål på Jamie Vardy, men han var liksom på något sätt...
Han är alltid
det är som
där.
Att han är alltid där. Hans närvaro liksom på något sätt ska ha en assist varje gång det är någon som gör mål i Leicester. För att även om han inte har haft en tå på bollen, så är hans löpningar och hans, ja, men som sagt, hans närvaro på något sätt inblandad i allt som händer offensivt.
Ja, alltså en välförtjänt seger för Leicester. Med det sagt tycker jag inte att Southampton har någonting att skämmas över egentligen. De hade ju väldigt mycket skador inför den här matchen. Alltså ingen Westergaard och Romeo, Redmond, Gineppo, Ings. De har ingen jättebred trupp, och då blir det problematiskt när flera av nyckelspelarna saknas. Så att alltså, med den vetskapen så tycker jag att de ändå gör en tapper insats. Men Leicester, ja, de är helt enkelt mer kliniska i avsluten. Och jag tycker ju särskilt att Madisons 1-0-mål där är ju riktigt fint.
Mm. Och Leicester fortsätter att hänga på. Just nu tvåa i tabellen då. Kommer vara med där, känns det som. Ett ganska bra tag till in på den här säsongen. Vi har fått en massa frågor. Vi kan börja med en som dök in alldeles precis här från Oskar Karlsson. Den är ställd till dig, Kalle.
Uh-huh.
Underskattas assisterande tränares roller? Alternativt överskattas managers betydelse?
Bra fråga.
Mm. Ja, alltså jag tror ju...
Utgår från dig själv nu.
Nej, men jag utgår generellt och jag pratar i Premier League-perspektiv. Och sen kan vi komma in på hur det funkar i Sverige och sådär. Men om vi börjar med Premier League, så tror jag absolut att assisterandes roll har ju definitivt blivit mer betydelsefull om du jämför idag jämfört med för 25 år sedan. Att man jobbar mer i team och så vidare. Och idag är det ju så otroligt stora staber runt omkring. Och även fystränare och sådana där liksom funktioner runt omkring har ju definitivt en viktig roll att spela. Jag menar, Liverpool har väl gått en väg med sin inkastcoach här som plockar från Danmark här. Och det finns definitivt anledning att liksom tro att Jürgen Klopp är kanske inte liksom den som alltid kommer med idéerna kring hur Liverpool ska spela, utan han har ett team bakom sig som analyserar kanske ännu mer i detalj motståndare och det egna laget och så vidare, och kommer med en dossier som de lägger på hans skrivbord kring hur saker och ting kanske borde göras, så han får ta beslut utifrån det underlaget. Så ja, i ett sånt perspektiv så tror jag väl i för sig att assisterande tränarens roll har blivit större på alla nivåer egentligen. Sen tror jag ändå att man får komma ihåg att ett lag blir ju fortfarande en spegelbild av huvudtränaren. Det kommer ju aldrig bli göra så att ett lag blir en spegelbild av den assisterande tränaren, för ledarskapet kommer fortfarande vara så otroligt viktigt. Så Liverpool är ju en spegelbild av Jürgen Klopp. Även om Pep Linders har en jätteviktig roll på träningsplanen och håller i övningar och så vidare, så blir inte Liverpool en spegelbild av honom. Så att det är fortfarande, tycker jag, att går laget bra så är det ju huvudtränaren som ska ha credit, och går laget dåligt så är det huvudtränaren som ska ha liksom, det är han som bär ansvaret, han eller hon. Det är där, det tycker jag nog fortfarande, att man ska nog inte överskatta assisterandes roll mer än så. Så det enda jag vill sträcka mig till är att deras roll har blivit viktigare jämfört med vad den var förr, definitivt. Men det är fortfarande inte så att den rollen har någon slags avgörande betydelse, det tycker jag inte, utan jag tror det framförallt är ju huvudtränaren som det handlar om. Det är det är huvudtränaren som tar de viktiga besluten. Det är huvudtränaren som liksom vars ledarskap påverkar spelarna allra mest.
Ja. Vi tar en fråga från Johan Lindström. Vart rankar vi Fabinho som mittback i ligan? Inte fått spela ihop sig med en partner och blivit första valet sedan han flyttas ner på grund av skadorna på Matip. Ja, vad säger vi om Fabinho som mittback?
Tyckte han var väldigt bra igår, bortsett från vid något tillfälle, bland annat där när Cavani hade kommit in och han tvingades... Nej, eller var det Rashford han tvingades få stopp på? Så var det, va? Nej, det var Cavani där han drog på sig ett gult kort.
Han är inte blyg för en taktisk, för ett taktiskt gult kort, Fabinho. Det,
nej, precis.
Det ska judarna veta.
Ja, det kan ju vara en fördel ibland att ta, man tar dem i rätt läge. Mm. Nej, men han är ju bra alltså. Nu måste vi gå igenom i huvudet lite snabbt de andra mittbackarna i ligan. Men nog skulle man kunna säga att han är topp 6, topp 7 mittbackar i ligan, definitivt. Jag kan, nu kommer jag inte på så här, direkt på raka arm alla
så mittbackar. Så Thiago Silva får väl nämnas där.
Ja, och de i City får väl också nämnas, med tanke på att de inte släpper in några mål. För vi pratar väl här och nu, inte liksom i något större perspektiv, utan utifrån den här säsongen, eller?
Ja, det får jag.
Ja, nej, men jag tycker att Maguire efter en skakig start där, senaste tiden när United har gått bra, tycker jag att han har varit rätt stabil faktiskt. Och jag tycker att han kanske får lite oförtjänt mycket kritik ibland när jag gör någon miss så där.
För Johnny Evans lite cred också.
Johnny Evans ska ha cred, absolut.
Rob Holding.
Vad sa du?
Nämnde du Holding?
Nej, jag nämnde inte Holding.
Jag har fått en fråga om Holding här nämligen, så att vi smyger över till den då, från Gulstad. Mittbacksfrågan i Arsenal. En del fans vill fortsatt se Marie och Holding, men enligt mig bör väl Gabriel börja spela när han är frisk igen. Berätta vad ni tänker kring det. Får vi se vilka som startar ikväll här. Gabriel, är han tillbaka eller?
Ja, alltså det är ju det blir ju inte så svårt nu, för Marie är ju fortfarande skadad. Gabriel är tillbaka från covid. Så att det lär väl bli Gabriel och Holling då, räknar jag med i alla fall. Sen hade det varit intressant, det är vissa som vill säga Marie och Gabriel ihop. Två vänsterfotade mittbackar hade det blivit då. Det är ju lite intressant.
Ovanligt. Ja, det är ovanligt.
Ja, precis. Jag tycker att det är svårt att flytta på Marie. Ja, nu är han ju skadad, så nu är han ju bortflyttad. Men han, jag tycker ändå att han har varit, alltså visat bra tendenser de senaste matcherna. Just det här att han har sett ut som han har bidragit med någonting till Arsenal som har behövts i laget. Och sen var ju Gabriel så väldigt bra fram tills han blev sjuk. Vi får väl se om han spelar nu ikväll hur bra han egentligen är i så fall. Alltså hur snabbt han har återhämtat sig efter covid. För att det är inte alltid det lättaste heller. Så jag tror väl egentligen kanske inte att det kommer bli något problem så tillvida. Jag har svårt att flytta på Marie. Jag kan förstå varför man vill ha Holding. Det är väl skönt för Arsenal egentligen att man för en gång skulle ha flera alternativ. Så har det ju inte alltid varit direkt på mittbackspositionerna.
Hörde ni, det var faktiskt allt som vi hann med den här måndagen, mitten på januari. Mörkret har börjat lägga sig över de snöklädda kyrkbackarna.
Det kan inte redan vara mörkt.
Och pulkåkarna, det är klart det är mörkt.
Helt otroligt.
Frida, du har blivit alldeles för hemmavan när den är i södern.
Men jag tror inte att det är så mörkt i Skåne. Var det så? Ja, för Stockholm har alltid varit mörkt. Men jag bara tänker att det är lite ljusare i de södra delarna, eller?
Det stämmer att ju längre söderut man kommer, desto mer dagsljus går man mitt i vintern.
Ja, det måste väl vara lite skillnad. Ja, jag vet inte längre. Jag har ingen aning.
Hur som helst, tusen tack för att ni har lyssnat. Tack Kalle, tack Frida för att ni var med idag. Sportbladets Premier League-podd är tillbaka om en vecka igen.